Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Michel Tornius från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval saker att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Lördagsgodis med Elving och Ringart.
Välkomna till vårt lördagsgodis som Artur den här gången ska handla om utrikespolitik och inrikespolitik utifrån Rolf Porseryd som är vår gäst i studion.
TV4s kommentator.
Ja, utrikeskommentator och en man med erfarenhet och som dessutom är kompetens. Rolf är 76 år, blir snart 77 och han anses fortfarande duga i sådana här sammanhang. Och det är inte alla som gör det när man har kommit upp sig i åren.
Nej, så är det. Han har väldigt spännande saker att berätta om och det kommer strax. En annan herre som inte är med oss längre är Lasse Berghagen. Ska vi berätta några privata minnen från våra möten med Lasse, tror jag, va?
Ja, det kan vi göra. Ska vi göra det nu eller tar vi det senare? Eller?
Vi kan spara det.
Okej, okej.
Till mot slutet. Sen har vi varit ute och rest.
Ja, vad har du varit?
Jag har varit i Paris.
Jag vet att du älskar Paris och tycker om att resa dit. När var du senast där?
Ja, det var många år sedan. Eller många, 6-7 år sedan, tror jag. Och det är mycket. Det är lång tid att vara borta från Paris.
Jag vet att tidigare så åkte du flera gånger om året dit.
Ja, det hände.
Varför är Paris så lockande?
Ja, det är maten, kulturen, språket, atmosfären, även arkitekturen. Ja, det finns...
Jag vet att du är förtjust i mat. Vad är det? För jag har varit med dig i Paris. Och då, normala människor går till museer och tittar på byggnader och andra sevärdheter. Du går och tittar på alla restaurangmenyer som finns ute på gatan.
Ja,
och
finns det något mer lustfyllt?
Ja, det gör det, kan jag säga.
Paris är ur gastronomisk synvinkel som ett enda stort museum.
Ja, men det blev mycket krogbesök den här gången?
Ja, vi tar det sen också. För nu ska vi börja med...
Jag tänkte berätta att jag har rest också.
Jag har också rest.
Ja, jag har varit på Gotland. Och där var jag... Ja,
du älskar Gotland?
Ja, absolut. Jag tycker Gotland är fantastiskt. Och där var jag på en ort som heter Levide som ligger söderut på ön. Vid Levide bygdegård. Där var jag och lyssnade och såg på ett band som heter The Cadillac Band. Och det tyckte jag var kul. För där spelar Janne Lukas Persson. Han spelar klaviatur. Och Janne Bark spelade gitarr. Och det var alltså 50- och 60-talslåtar. Det var rock'n'roll för hela slanten. Och det var fullt, det vill säga 150-200 pers. Och ja, vi höjde inte medelåldern, kan jag säga, vi som var där. Jag och några kompisar. Och dessutom så dök en kille som hette Jota upp. Jag vet inte om det var, han var sångare i ett band som hette Jigs, ett dansband. Mm. Mm. Och rev av
Jigs, ajajaj, det bultar och det bankar.
Nej, deras,
var det de?
No, nej, jag vet inte vem som gjorde det.
Det kanske inte var.
Deras stora hit var Hallå du gamle indian hette den. Nu kom jag på det. Hallå du gamle indian. Lasse Dahlqvist hade en hit med den. Och där stegade Jota upp på scen. Och så gjorde de en reggae-version av Hallå du gamle indian. Och jag garanterar att 80% av oss som satt där sjöng med i refrängen, för vi kunde den.
Nu ska vi säga hallå till en annan person, nämligen Rolf Porseryd, som du har jobbat med.
Ja, vi jobbade tillsammans en gång i tiden på regionalradion. Välkommen Rolf Porseryd.
Tack.
Kul att du ville titta förbi. Du är ju fortfarande, säger jag, utrikesreporter på TV4. Och att jag säger fortfarande är ju att du har några år på nacken. Du är 76 och blir 77 snart. Mm. Och du har varit utrikesreporter ganska länge.
Ja, det har jag. Nästan 50 år. 70. Jag började i journalistiken för mer än 50 år sedan. Men första utrikesjobbet är väl 48-49 år sedan någonstans.
Är du överraskad över att du fortfarande är efterfrågad, jag säger, trots det eller tack vare din ålder?
Nej, på ett sätt inte. Jag känner nu, efter allt slit ute runt om i världen, att man, det man har tagit in i ryggsäcken, så att säga, det kan jag nu få använda. Och det är en känsla av att både ledning, i det här fallet TV4, och kanske också publiken, märker av att jag kan plocka fram en hel del och ha väldig hjälp av de många år som jag varit ute.
Ibland undrar man ju om rutin och erfarenhet är så efterfrågat, men det är det uppenbarligen.
I alla fall på vissa håll, inte alltid och självklart. Det har gått lite grann i vågor, skulle jag säga, men jag har haft turen, eller vad man ska använda för ord, att få vara med, och mina chefer har alltid uppskattat att jag vill vara med. Sen tror jag det handlar om att jag har ett genuint intresse. Jag brinner ju fortfarande för det här. Jag tycker det är spännande. Jag lever med det och läser med det och håller på hela tiden, även när jag inte jobbar. För jag jobbar ju inte på heltid nu, med 40% någonstans.
Tycker du att TV4 är speciellt positiva vad gäller att anlita mogna medarbetare som du? SVT har lite annorlunda.
Ja, det kan man kanske säga. Jag har ju bara erfarenheten från TV4, men vi är ju ett gäng här nu. Jag har till och med 70-plussare som är med på olika sätt och bidrar, framförallt när det gäller utrikesjournalistiken. Och där vet vi att regelverket på Sveriges Television, har vi varit mycket diskussioner kring Claes Elfsberg med flera, om att de inte har fått fortsätta. Så de har väl en annan syn på det här, även om de i något fall har kommit tillbaka. På TV4 är det alldeles tydligt att man vill ta tillvara på den erfarenhet vi har.
Jag tillhör ju de som uppskattar den kompetens och erfarenhet som du och andra sitter på. För jag minns när det var terrorrådet i Paris, då man gick in på en teater, vad den nu hette.
Bataclan.
Exakt. Och de som var först med det här och började sända, det var Aftonbladet som hade... Men det var rena skol-tvn. Det blev ordning på torpet först när Claes Elfsberg satte sig i rapportstudion och de direkt sände. För han kunde relaterat till tidigare händelser, han hade historien redan i ryggmärgen och tog tag i det här ungefär som en ledare som visste vad han höll på med. Så jag känner att den här erfarenheten är väldigt, väldigt viktig.
Det är oerhört värdefullt, särskilt när det bränner till och när det är skarpt läge. Då vill man ju ha en fast hand att hålla i.
Ja, jag kommer ihåg själv när jag var ung och ny i journalistiken, vilka var det man tittade på och hade stort förtroende för? Jo, det var herrar och damer som har varit med i många år. Det var de som var trovärdiga. Oerhört mycket unga kunskapstörstande människor och kunniga människor. Men det är inte riktigt de som kan relatera till när det är stora händelser tillbaka i tiden och försöka dra slutsatser av vad som har hänt. Och det tror jag möjligen att vi som har varit med ett tag kan lite bättre.
Det är ju självklart. Hur ser du på åldersrasismen som grasserar i övrigt i samhället?
Ja, den finns ju där i Sverige på ett sätt som jag är lite ovan vid. Jag har bott på flera håll i världen och i USA i 8 år. Och där vet jag att jag gjorde ett jobb med 60 Minutes Plus. Ledaren Mike Wallace, när han fyllde 80 år, när han var stor stjärna där fortfarande. Och vi kom dit och var där en dag och jobbade, och han var knivskarp och så bra och tydlig och kunnig. Och hela redaktionen, tror jag, då var 73-74 år genomsnittsålder. I USA finns ju inte detta. Det är nästan en förutsättning där att man har erfarenhet innan man kliver in i viktiga ledande programledarroller. I Sverige ser det inte riktigt ut så.
Varför är det så?
Bra fråga. När det gäller programlederi så var det en våg kanske någonstans på 90-talet där det var unga människor som för all del hade lätt med mediet och kunde hantera det ganska bra. Och det såg snyggt och bra ut några minuter, några gånger. Men sen handlar det om att bottna i det man håller på med. Och då kom man väl på så småningom att det inte är tillräckligt. Det är väl en bra grogrund för att lära sig mer. Jag säger till unga människor, du har alla förutsättningar för att göra ett bra jobb i framtiden som tv-medarbetare. Men ut till Alvesta eller Arboga eller Azerbaijan eller vad du vill och jobba, träffa stor som liten så att säga, fattig som rik och mäktig och som omäktig. Och sen kom tillbaka och fortsätter man vill göra studiejobbet, då blir det så oändligt mycket bättre.
Hur länge tänker du hålla på?
Ja, det är en fråga. Nu är jag sugen på att få vara med ett år till nästa år, nämligen när det är amerikanskt presidentval. För det kommer bli någonting alldeles unikt på något vis, va? Med Donald Trump och förmodligen Joe Biden. Två åldringar, de båda gamla, som egentligen det amerikanska folket inte vill ha någon av dem. Men det kommer bli en stentuff och spännande och unik presidentvalskampanj där de dessutom, en av dem, Trump, kommer sitta i rätten halva tiden.
Ja, det är inte klokt. Nej, det... Vem vinner om du får tippa?
Det är nästan omöjligt att säga, men om Joe Biden fortsätter att hålla den riktning han har gjort den senaste tiden trots sin så att säga ålderdom, så tror jag att han kommer vara den som går segrande ur striden. Det finns, tror jag ändå, väldigt många moderata republikaner och independent som det heter, som inte vill ha Donald Trump fler gånger, en gång till, därför att det blir inte bara för oro i leden på hemmaplan, undergrävande av ekonomin, av demokratin, som många anser att det kommer att bli också. Vad händer med världen? Vad händer med Europa, med NATO, med relationerna till världen? Så att, men det är kanske mer en förhoppning. Vi vet inte. Det står ju jämnt när man tittar på opinionsundersökning alltid mellan de två.
Jag tänkte vi skulle återkomma till världsläget, men innan dess, du och jag arbetade ju tillsammans för länge, länge sedan, då talade jag stenåldern, innan det var lokalradio på regionalradion som hette Stockholmsnytt. Där var du reporter och jag jobbade också som reporter. Tänkte du då att du skulle bli utrikeskorrespondent och utrikesreporter?
Jag har alltid varit intresserad av, jag började som 15-åring resa ut på egen hand så att säga, men när jag började på journalistskolan då ville jag ut på en tidning och som praktikant. Men då fick vi alla göra röstprov på journalisthögskolan. Och då sa man att du har röst som passar för radio eller tv. Ja, men jag vill vara på en tidning. Men du kan inte vara osolidarisk mot de som inte har lyckats få röst som funkar i radio och tv. Så det slutade med att jag fick min praktikplats på regionalradion. Och det var ju en utomordentligt bra skola där man jobbade mycket och länge med allting så att säga, stort som smått. Och som på något vis satt riktning för fortsättningen och framtiden.
Då fick du vara ute i verkligheten?
Hela tiden med verklighet. Man träffade alla sorters människor och alla typer av jobb gjorde man innan. Där det pågick ett par år sedan så skulle det bli lokalradio. Och då hade jag bestämt för att då ville jag vidare och kom till Ekot. Och jag var två timmar och rotade i arkivet, som var ett stort fint arkiv. Där ringde de, kan du åka till Holland? Vi har ett gisslandrama i Holland med molucker som hade skapat en skola och ett tåg, så att och hjälpa till med Ulf Gudmundsson som var korrespondent i Bonn, absolut, sa jag. Och där började min utrikeskarriär, så det gick snabbt.
Det var raka puckar rätt in i det.
Ja, det var det verkligen, och hårt arbete hela tiden, men jag älskar ju det. Det var helt fantastiskt att redan då som tidig, relativt ung, och ut i verkligheten, och världspressen var där. Alla blickar var riktade mot Holland under de här veckorna. Och det gjorde att det här bekräftar bara det här jag vill hålla på med.
Har du varit i fara någon gång?
Oh ja, många gånger faktiskt. Jag har haft kulsprutepistoler mot mig någon gång i munnen och hotat. Och jag har varit kidnappad i Bosnien-kriget. Och sen är det här oerhörda förfärliga händelsen i 2001 i Afghanistan, när talibanernas första tid vid makten var på väg mot sitt slut i norra Afghanistan. När Ulf Strömberg och jag kom norrifrån, från Tadjikistan.
Ulf Strömberg, alltså en fotograf som arbetade på TV4.
Ja, vi gjorde vår resa tillsammans ner, eventuellt resa så långt fram till det oerhört tragiska slutet. När talibaner kom in på natten och först hotade Aftonbladets medarbetare som fanns i rummet bredvid oss. Vi bodde på ett enkelt gästhus på golvet bland lopporna. Och sen kom de in till oss och vi hade somnat och vi hade ringt hem och vi hade tagit satellittelefon och det knackade på vår dörr. Vi visste inte att de hade varit inne hos Boots och Martin som fanns i rummet bredvid där, och sen gick de in till oss. Ulf vaknade först och gick upp och öppnade dörr, och då sköt de ett skott direkt mot honom och ett skott mot mig när jag satt mig upp, som gick över huvudet på mig och in i väggen. Och vi gjorde allt vi kunde för att få honom till sjukhus och stoppa blödningarna och så. Men vi förstod, vi var sjukvårdsutbildade, Martin Adler och Bosse Lidén som kom in från Aftonbladet hjälpte till, och vi gjorde allting rätt. Och Bosses fru var kirurg i Helsingborg, så att vi ringde henne på satellittelefon och fick först igång, vi fick igång honom igen. Men sen när Ulf började tala om att nu det sticker mina fötter nu, så här, då började vi förstå att han tappar för mycket blod här nu, så att frågan är om det går att göra någonting. Och det gick det inte, utan han miste livet där. Och expertis sa efteråt, det enda chansen om att han skulle överleva, det vore om vi vore direkt på ett sjukhus, att man kunde så att säga öppna honom och sätta tummen i och stoppa blödningarna. Så att,
hur kändes det då och efteråt?
Ja, det var fruktansvärt förfärligt och svårt att komma över, och det där kommer på mig många gånger än idag, ska jag säga. Och vinklippte nog det rätta ordet, och också rädsla för när jag skulle ut i världen igen, att det får inte hända en fotograf en gång till. Även kanske inte var så rädd för min egen del då. Vi kom tillbaka ett år efter till Afghanistan, ett år efter så att säga befrielsen av talibanerna, men då kunde inte jag sova. Jag somnade när ljuset kom upp och jag såg en, så att säga, en potentiell fiende i alla afghaner, vilket naturligtvis de inte var. Men på den tiden var det ju självmordsbombar, det kunde vara en flicka, det kunde vara en man, det kunde vara vem som helst, så att säga, som man mötte. Och det gjorde att det här var, det var jobbigt.
Herman Lindqvist, kollega till dig, han har berättat och berättar ibland att han fortfarande, decennier efter såna här händelser, för han har varit med om liknande, vaknar på nätterna, skriker och tror att det är bomber och mördare på väg in i rummet.
Ja, jo, men framförallt i början så kände jag så. Och det som är mest kvar nu, det är att jag, när jag ut och går, när det är lite på okända gator eller mörker, så jag stannar till och vänder mig om och tittar. Att,
det går aldrig över alltså?
Nej, inte helt hållet, det gör det inte. Nej.
Jag förstår att det måste ha varit en traumatisk händelse. Men vad är det då som får det att fortsätta? Det här kan ju få vem som helst att tänka att nej, det här är lite för riskfyllt. Det här vill inte jag vara med om igen. Jag åker inte till de här länderna, eller jag åker inte där det är för intensivt konfliktdrabbat.
Nej, men det är väl drivet att man dels vill göra ett jobb och att man tror sig kunna göra det. Man vet att risken finns där hela tiden, även om den inte är så stor. Det kan hända den här tragiken förstås, men ändå så ska jobbet göras och någon måste göra det och berätta hem om det. Och jag har för egen del där inte tvekat på att fortsätta, kanske att man är lite försiktigare, för att när man har klarat sig många gånger i de här härdarna runt om i världen, så kanske man tar ett steg extra, våga lite mer, som kanske inte alltid är bra. Om jag blickar tillbaka, mycket av det jag varit med om och de beslut som jag tillsammans med fotograf och de fixare man haft med sig, som man har tagit i mycket besvärliga situationer, de skulle jag nog inte göra ta idag. Då skulle jag avstå. Nej, vi avstår. Vi gör någonting annat.
Du nämnde ordet fixare. Vad är det för något?
Det är en av de viktigaste personerna i länder där man inte kan språket och där man är halv obekant med lokalbefolkningen och den lokala situationen. Det är personer som kan språket, alltså det lokala språket, och också oftast då engelska, som man kan kommunicera med och hjälpa till med. Jag hade en fixare när jag var på Aktuelltiden, när Ceausescu dödades eller mördades, om ni kommer ihåg, 89. Han var fullständigt fantastisk på att öppna dörrar. Det var ett vakuum i samhället då efter Ceausescu och det nya, som han så att säga drev på mer än jag trodde, så att vi kom fram och kunde göra reportage som hade varit omöjligt att göra utan den personen som var med, som var en svensk rumänsk kille som var otroligt duktig. Och generellt sett så många är enormt duktiga, kunniga och viktiga för att jobbet ska bli gjort.
Du har ju kollegor som är ute i riskområden fortfarande, som då är mycket yngre. Tycker du att de gör vad de ska?
Ja, i det stora hela tycker jag det. Över tid så har ju säkerheten skärpts oerhört mycket. Jag vet då, en av fotograferna som var ute mycket med tuffa tider, Pavel Kushar, en tjeckisk kille från början som flydde från från diktaturen där. Han och jag åkte till Åkers Tryckebruk och köpte de första skyddsvästarna som vi hade med oss ut i världen då. Tunga men effektiva. Då var det i Sarajevo framförallt där det var oerhört obagligt och det smällde mycket och skottlossning oavbrutet. Men sen dess har vi säkerheten ökat påtagligt, inte minst när Ulf Strömberg mördades har vi haft samarbete med Sveriges Radio och Sveriges Television. En del säger ibland, och nu har vi stora säkerhetsföretag inblandade, en del säger att det kanske innebär en viss trögrörlighet, att vi inte kommer fram tillräckligt snabbt, att besluten väntar innan vi vill ju vara framme relativt snabbt. En del tycker att vi borde ha ännu mer med att man ska beväpnade vakter. Det finns ju exempel på CNN till exempel i just Irak där de har varit i konvoj i några stycken och blivit beskjutna men de har haft beväpnade vakter. Och utan de egna k-pistarna de hade så hade inte några dog, men flera av dem överlevde som ett resultat av att det var, alltså var korseld och de sköt sig fria helt enkelt. Det är ingenting riktigt vi kan hålla på med, det är små organisationer och kanske inte ska heller, men det visar problematiken rätt tydligt.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Om jag hade fått en k-pist eller en pipa i munnen så hade jag nog tyckt att det här jobbet, jag satsar på sportjournalistiken. Nej, men jag menar att ja. det är så risky.
Jo, men någon gång när vi har varit kidnappade och tagits åt sidan, ibland har det varit kortare tid, så har jag tänkt, det gjorde jag vid ett tillfälle i Bosnien när vi kidnappades av okända män med irländska masker som tog ut oss. Körde ut oss jag fick köra bilen för han kunde inte starta. Jag skulle visa hur man startade och vi körde ut. Och då tänkte jag, fan håller jag på med? Nu är det dags att sluta. För de här skitungarna, tänkte jag säga, håller på det här viset. Och risken är att vi inte kommer levande härifrån. Och det är på något vis inte värt. Sen passerar det där man överlever och går vidare. Och sen kommer man tillbaka ändå.
Ja, för jag tänker att de människor man träffar, en del kan ju vara väldigt nyckfulla. Och man vet inte vad de har i huvudet och vilken målsättning de har.
Ja, absolut. Och det är det viktiga också i konflikthärdar som man lär sig då igen, framförallt i Bosnien kanske. Åk ut, om ni ska göra reportage på i konflikthärden, åk ut tidigt på morgonen 8, 9, 10. Inte för sent, för då är de påtända igen kanske, eller har druckit eller något annat, och då blir det jävligt besvärligt. Och Pavel Kursar, som jag pratade om tidigare till exempel, han räddade oss några gånger, han pratade ryska så att han kunde ändå hjälpa oss till rätta så att säga, va? Och vi kom loss när det var oerhört hotfullt, va? Så att det är situationer som man måste vara väldigt noga med.
I början när man såg reportrar stå i tv med kanske skottsäker väst, pressskylt fram på bröstet och så en hjälm på huvudet, kunde någon tänka kanske att det var effektsökeri och macho-attityd, men det är det inte alls.
Nej, det är det definitivt inte. Det är många som har klarat sig tack vare att de har haft hjälp på olika sätt. Till exempel när vi också i Bosnien där åkte vi nästan alltid med, som det heter, skottsäkra bilar, pansarskyddade bilar. Det andra kallas soft skin. Vanliga bilar var soft skin, och det var livsfarligt att hamna i sådana situationer. Klarade vi oss några gånger när vi åkte på väg in till Sarajevo när granaterna slog ner nära bilen så att säga. Det blev splitter och fick punktering på några av däcken, även om de också var i specialdäck, men ändå splittret satt i bilen, och har man fel bil då så kan man råka illa ut, ännu mer illa ut.
Det jag tänker när jag hör allt här, att ovanpå allt det som du väljer att utsätta dig själv för, så ska du ju lämna en rapport, du ska göra ett jobb också. Det handlar inte bara om att överleva, det handlar om att leverera.
Nej, men där kommer någon form av erfarenhet på sikt in, att man ändå samlar ihop sig när man har passerat de värsta ställena och passagerna mellan två fronter, så försöker man, vad kan vi göra och vad är möjligt att göra överhuvudtaget. Ibland kommer man ju knappt ut, man rekommenderas åka ut, ska du åka någonstans, man gör upp med någon och åker i blixtfart dit och hoppar in och träffar personerna och sen lägger ner. Jag hade en rätt udda situation i gamla Sarajevo, det är en gammal stad, den gamla staden med gränder och så. Och där har vi blivit uppmanade att inte använda skottsäkra västarna, för att det är mycket bus också i det här, kriminalitet. Och de är värda ganska mycket, så att vi tog av oss dem, lade dem i bakluckan, för vi hade en bepansrad Merca. Och vi hade hade gjort några intervjuer i gränderna där och var på väg in, och jag satt vid ratten och skulle just köra iväg. Och då öppnar någon bakluckan och rycker upp västarna och skulle sno dem helt enkelt. Och då tänkte jag att nu är det svenskt 50-tal för mig när jag växte upp i Stockholm. De har ju, buset får inte hålla på hur de vill. Och då tappar jag lite grann huvudet faktiskt. Sprang ut ur bilen och efter dem in i gränderna. En av de här västarna släppte de direkt. Sen sprang jag en bit till. Och sen runt hörnet då stod en med en stor grovkornig pistol så här mot huvudet med mig, så att då fattade jag att vad håller du på med, så backade jag förstås bak och tog mig tillbaka, sen släppte han den västen också. Men det är omdömeslöst av mig att ge mig in i det, en väst för 20 000 eller vad den kostar.
Jag måste fråga, vad tycker din familj har tyckt framförallt om allt det här?
Jag har undvikit att berätta om nästan allting. Alltså inte i de här, det jag berättar för er har jag inte, nu kan jag göra, nu är barnen stora, men då när de var små, då, och min fru, nej då.
Men hon var väl ändå orolig?
Ja, förstås. Det var, men insåg att hon inte kunde stoppa mig, utan att jag ville göra det här och sova. Men jag kan ju säga att det var en del incidenter, det var en del besvär, det var mycket skjutande, det var mycket granater som föll och så, men inte så mycket mer.
Nej då. Ska du skriva en bok om allt det här?
Jo, jag har blivit uppmanad och tillfrågad faktiskt av några förlag, och det handlar väl om att jag ska komma till skott någon gång.
Ja, när kommer den då?
Ja, jag vågar inte säga det.
men Roffe, två saker tänker jag på. Dels, hur tycker du idag att det är att arbeta med sådana som är mycket yngre än vad du är?
Det är fantastiskt. Nu på TV4 för några år sedan så startades ett nytt program som heter Efter 5. Och det var unga, begåvade, duktiga, intresserade människor som jag blev otroligt inspirerad av och lyfte ordentligt, och det var ett ömsesidigt respekt för varandra, min erfarenhet med åldern och deras intresse för att utveckla programmet och göra ett bra program. Så att det var en oerhörd kick faktiskt, och unga människor som vill och intresserade på riktigt, och det är de flesta trots allt, inte kanske alla, men och att jobba med dem är bara fantastiskt roligt helt enkelt.
Idag får du tycka vad du vill egentligen. Mm. Det är en viss skillnad där mellan public service, som jag älskar, och kommersiell tv. Du kan ju säga att du vill att Ukraina vinner kriget och att Trump och Putin är skit, även om du inte uttrycker det just så.
Nej, nej.
Hur känns det att ha den friheten?
Ja, jo, men jag tycker ju att en kommentatortjänst som jag nu har i huvudsak, att den ska vara mer tillåtande. Jag tycker att den borde vara det mer när det gäller kommenterandet också i public service. Inte rapporterandet måste vara båda sidor och vad de säger och så vidare, men att kommenterandet kan vara tydligare tycker jag själv. Men Sveriges Radio och Sveriges Television är försiktigare i det här fallet.
För försiktiga alltså?
Ja, kanske.
Vad säger du om, när vi var unga var det lite lugnare. Idag är det krig i Ukraina, det är krig i Mellanöstern. Svenskar som bär fotbollströjor på sig blir ihjälskjutna i Bryssel. Och det är ett antal nu som är anklagade för spioneri. Mm. Världen är mycket osäkrare,
ja.
Eller?
Ja, det är den. Och definitivt, du säger en fotbollströja nu. När jag började resa ut i världen Sverige och den svenska flaggan. Vi hade ju alltid den på kameran och vi var ju lite stolta över att kunna säga att vi är från Sverige. För vi togs nästan alltid emot med positiva tankar och idéer från folk, oavsett vilket land det var i. Idag tar vi bort flaggorna på kamerorna och vi är väldigt försiktiga. Nu är det tråkigt om svenska fotbollssvenskar inte ska kunna bära gula tröjor. Det tycker jag på något vis.
Varför har det blivit så att vi snarare attackeras än hyllas?
Nej, men det har väl att göra med utvecklingen i världen och den bild, omvärldsbild som finns via sociala medier på hur Sverige jagar muslimska barn, tar ifrån muslimska barn deras föräldrar och koranbränningarna tror jag har spelat en stor roll i det här som har gjort att förändrat världsbilden rätt påtagligt de senaste åren.
Vi vill vara tydliga med att Sverige tar inte barnen ifrån sina föräldrar utan det är den... Det är det som sprids i sociala medier.
Ja, det är trollfabrikerna, de som, ja, det är nöjd i en fall som, ja, givetvis.
Det är ett propaganda- och informationskrig som vi inte kan vinna alltså, eller?
Jo, jag tror att vi kan göra mycket mer. Vi borde ha gjort mycket mer. Jag tycker svenska myndigheter där och UD och de som informerar om Sverige och omvärlden skulle vara mycket aktivare på att försöka skapa en tydligare och mer intensiv motbild runt om i världen. Det skulle hjälpa. Det kanske inte skulle gå att få bort den bilden som man nu har satts av Sverige, men det skulle ändå begränsa det i viss mån. Och det gäller också att fortsätta med det nu framöver och inte bara acceptera att det är på det här viset.
Skulle västvärlden inte behöva samarbeta bättre i det här avseendet?
Jo, det också skulle vara till stor glädje och att försöka få stopp på både den ena och den andra missinformationen som finns, som Sverigebilden och bilden av andra länder också för den delen, va, som går ut i den muslimska världen framförallt.
Du är ju väldigt fotbollsintresserad och jag vet att du har sett många landskamper. Du ser gärna när Sverige kvarspelar.
Ja, du håller på rätt lag, vet jag.
Ja, det gör jag också.
Ja, är du hammarbyare?
Nej,
Stockholms stolthet.
Nej, men det jag tänker, kan du tänka dig att gå och se en fotbollsmatch, en kvalmatch som Sverige ska spela utan att ta på dig fotbollströja eller någonting sånt där? Av rädsla?
Nej, det skulle jag inte göra av rädsla. Inte då, nej. Nu har jag valt att inte ens när jag går på Djurgårdsmatcher, jag har ju lite Djurgårdsprylar, men jag vet inte, det har aldrig blivit att ha dem på mig sådär särskilt mycket. En halsduk ibland och en mössa ibland, så det har jag. Men
har du spelat fotboll själv?
Lite grann som ungdomsfotboll och studentfotboll, inte minst. Där sågs vi en gång i tiden, Arthur, också.
Ja. Roffe spelade med ett lag som hette Sämst.
Sämst?
Ja, och jag vill säga att de var väldigt duktiga. Jag tror de vann den här serien.
Bäst.
Vi var ett av de bästa korplagen på universitetet och vann serien och åkte runt i Sverige och spelade några gånger faktiskt. Då.
Ja. Men ni hade ju halva Reimers i laget.
Ja.
Halva Reimers håll.
Jo, så var det. Men det var en kul tid, oerhört kul tid. Och vi träffas, samma gäng, vi träffas en gång i månaden fortfarande och pratar om både nytt och gammalt, så att säga.
Det var kul. Nej, vi möttes, jag var med ett lag som hette Hattrick.
Det gjorde du aldrig.
Nej, jag var inte bra. Men det namnet kom till för att killen som heter Lasse som anmälde oss, och så måste ni ha ett namn, sa de till honom. Och då sa varenda som kom i huvudet på han, Hattrick, det var inte så genomtänkt. Jag tycker Sämst är lite mer förfinat. Och en del av de lag vi mötte hade också ganska roliga namn.
Ja.
Bollsjöviken, Sankt Moritz hjältar och med flera som vi...
Roffes lag hade en viss ödmjukhet.
Ja.
Självinsikt.
Ja.
Ja. Ja, det var en fin tid med dig som vi fick ha här också. Vi tackar dig väldigt mycket att du ville komma.
Roligt att få komma
hit. Och önskar lycka till med många fortsatta år. Vi är utan, vi tycker det är underbart med erfarenhet och med dig framförallt. När man känner att man vill ha bra information.
Framförallt kompetens och erfarenhet. Mm. Det är undervärderat idag och det gillar vi när vi ser.
Vad snällt.
Tack. Så tack så mycket.
Tack ska ni ha.
Ja, det var jättespännande att få tala med Roffe. Och det var en sak vi glömde.
Jag glömde vet jag inte, men jag tänkte att vi inte skulle gå in på de politiska frågorna utan att vi bara skulle tala om hans yrkesroll. Jag är engagerad i det krig som pågår i Mellanöstern eftersom jag har släktingar som bor i Israel och jag är då Israels sympatisör. Det är ingenting att hålla på
att skylla på. Och det som jag stör mig mest på nu är faktiskt att där gick terrorister in och halshög barn och våldtog kvinnor och tog gisslan och tog gamla människor urskilningslöst. Samtidigt som man här i Sverige åkte på gatorna och hörde ungefär som man hade vunnit ett derby i fotboll. Och andra dåd med islamiska förtecken är de här svenska fansen som blev ihjälskjutna i Bryssel för att de gick med svenska landslagströjor på sig. Och det är också då ytterligare då religiösa förtecken till de här dåden. Och det jag stör mig på är att jag inte hör någon som representerar den muslimska religiösa delen, imaner och andra som går ut och fördömer det här och säger ifrån, det här är inget bra, det här står inte islam för, det här är inte vad vi vill. Det har jag inte hört någonting sånt, va? Och det tycker jag är olyckligt och oroväckande.
Vad tror du det beror på?
Att de inte vågar, jag vet inte. Jag har ju mina teorier om det, va?
Men det är mycket man inte vågar idag. Som att ta på sig en svensk blågul tröja eller gul i dem. Skulle du göra det?
Ja, jag skulle göra det. Jag vill inte, jag är svensk och jag tycker om...
Är du inte rädd?
Nej, jag tänker inte vika ner mig. Jag vill inte vara rädd. Så att jag tänker gå med, när det är landslagskamper, även om det är Sverige eller vad det nu är, då kommer jag gå med en sån på mig.
Jag håller med dig, man ska stå upp mot våldet var det än förekommer faktiskt.
Sen så är ju en gemensam vän till oss, gick ju bort. Han hade väldigt många vänner. Jag tror att varenda en i Sverige såg honom som sin vän. Men du måste ha intervjuat honom ett antal gånger.
Lasse Berghagen, ja. Inte bara ett antal, ett otal gånger till och med. Väldigt många med andra ord. Och han var ju oerhört bra att intervjua. Svarade öppet, ärligt, känslosamt, välformulerat på allting.
Han var ju oerhört kreativ, och det jag minns var ju att först såg jag honom som en sångartist som kunde skriva schyssta låtar. Sen så hade han en show på Hamburger Börs, och då insåg jag att det här är en underhållare också, för han var väldigt, väldigt rolig och fyndig. Mm. Och sen så var han ju alltid väldigt vänlig, och på senare år så sprang både du och jag på honom när man var i Östermalmshallen i Stockholm, för där var han en flitig gäst.
Där mötte man honom, men på senare år gick han också allt sämre och såg rätt knackig ut de sista gångerna.
Han hade problem med fötterna, tror jag. Det var, jag vet inte vad det där heter, du vet vad det heter.
Polyneuropati, det vet jag mycket om.
Ja, det var det. Ted Åström hade det också, han snackade också om det.
Ja, just det. Lasse hade ju andra sidor också då än de vi har nämnt som inte var så uppmärksammade eller är nu just i de här dagarna. Han skrev barnböcker och tyckte det var väldigt roligt. Och han skrev mycket dikter. Han var väldigt mån om sina dikter och stolt över dem, tror jag. Dikter med ett visst djup och ett visst vemod och mycket sökande, tror jag man kunde spåra i hans texter på senare år.
Och vi som bor i Stockholm, jag sprang ju på honom vid flera tillfällen. När jag skulle ut och promenera så träffade jag honom också. Och han hade alltid tid att stanna med, för lite snack, va? Hur är det? Vad gör du? Och då kom jag ihåg, han var så stolt, för han skrev ju en bok som hette... Och han var så stolt över titeln. Livet från en flakmoppe.
Ja, just det.
Och han tyckte, det är väl en bra titel. Så, ja, jättebra, sa jag.
Han tyckte om motorfordon. Han hade en gammal veteranbil hemma i Svärdsjö. Och jag var där och skulle spela in ett program, ett timslångt intervjuprogram med honom. Och han skulle starta den där bilen. Vi skulle åka runt i den och prata. Han fick aldrig igång den. Så det var inte så kul den gången med bilen i alla fall. Men... annars hade vi lite roligt. Vi var nere en gång i Gröna Lunds vinkällare som ligger många, många vindlande trappor ner under jorden. Och då hade vi fått löfte av dåvarande Grönan-direktören John Lindgren att tömma den där vinkällaren.
Och det gjorde ni, eller?
Nej, vi försökte, men det gick inte faktiskt. Vi nådde inte ända fram, kan man säga. Nej, det var mycket roligt. Han slog ju för mycket livsglädje och värme, och det är så vi ska minnas honom.
Och han kommer att leva kvar i form av sin musik. Han har ju skrivit signaturmelodin som han har till Allsång på Skansen.
Och till, vad heter hon, Lotta på Liseberg.
Han skrev den också? Ja. Okay. Så att han kommer ju att vara med oss trots att han inte är med oss.
På många sätt. Ja. Och vi är med er igen om...
14 dagar.
Japp. 2 veckor alltså. Håll ut.
Hej så länge.
Clas Ohlson kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.